Girl, you'll be a woman soon.
Vi har alltså precis börjat, vi har satt på utan att vi har börjat podden. Och jag sitter och smaskar, ja. Jag äter den första grejen. Och det är så sjukt god den här avokadosmuggelsen. Så att det är något helt sjukt. Men det är också när man inte äter på hela.
Okej, det kör bra.
Okej. Jag tycker fortfarande, men ja. Hej.
Hej och välkomna till This is 40.
Hej.
Det här är Karin Bastin.
Isabel Monfini. Och vi är ju bägge i Stockholm, det är ju så kul.
Det är det. Du har en avokadosmuggel och jag smygdricker ett glas vin. För jag har också varit så jävla stressad, så jag bara var tvungen att snabbt hälla upp det. Så passade jag på.
Du måste nästan berätta vad Henrik kallar dig för. Det är det roligaste jag har hört.
Jag var tvungen att smygalla upp det. För att igår sa Henrik till mig att jag var som en sån här fjällko, så han kunde liksom identifiera var jag var någonstans på att det var ett klirrande ljud. För då är det jag som går runt i trädgården med ett glas vin med så här isbitar som klirrar.
Ja, ja, då vet man att det har liksom gått långt i drickandet, så att säga.
Nej, men vi ska inte skämta om det. Vi ska inte skämta om det.
Nej, men alltså jag menar, det har ju varit liksom alltså jetlag och en resa på den nivån som vi bägge har gjort. Det är ju liksom, det är ju ganska hardcore alltså. Och män som sagt, som vi tycker det då är liksom lite av det svagare könet, så de klarar ju inte riktigt det där.
Nej, det gör de inte.
I mitt fall så har ju liksom Filip varit knappt, alltså han har knappt kunnat pratas med på liksom 4-5 dagar. Så jag har ju liksom börjat så här, alltså jag började liksom ändå tänka på så här hur det skulle bli att leva utan honom och sånt. Alltså,
livet efter skilsmässan.
Ja. Och jag liksom har typ så här, jag också lite varit så här, det kanske vore skönt, why not? Lite så liksom. Nu är han som tur var tillbaka till någorlunda normal. Och då vill jag inte skilja mig längre, men eller då vill jag inte lämna. Ja, men det var ju skönt, men alltså
det går ju upp.
När män går in. Ja, men jo, men det är ju det som är hela grejen, att det är det där liksom lite moodiness av något slag som jag måste säga att jag har svårare och svårare för det, och jag tror män med åldern blir mer och mer såna. Så det är en dålig kombination. Det kan man ju säga i alla fall.
Men jag vet inte om det är så att de blir mer och mer, eller jo, det är väl klart att det är, för de slutar ju anstränga sig på ett sätt. För det känns ändå som att vi är så mycket mer medvetna, och det känns som att vi anstränger oss mera, för vi skulle ju också kunna gå runt och vara modig hela tiden, men man är ju medveten om sitt så här beteende på ett annat sätt.
Jo, men man är ju inte modig på grund av att man vet att man skulle förstöra andra människors liv då, till exempel sina barns liv. Alltså, att om både exakt. Filip och jag hade varit på det där humöret, då hade ju de ju varken fått mat eller liksom pyjamasar eller tandborstar eller jag vet inte hur det skulle fungera. Jag förstår inte.
Men det vet man ju med kompisar som har skilt sig, eller som har skilt sig, då fungerar det ju, för då är de ju tvungna att göra
det. Jo, men det är ju vårat fel att de beter sig så här. Det gör ju inte saker
bättre. Nej, men jag vet inte om det är det, för det är liksom så här. Jo, ja, det kanske är det då.
Jag tror, förlåt, nu drack jag lite vatten också. Men
ja, möjligt att det är så. Vi har ju curlat lite för mycket liksom. Men det är ju för att man orkar inte tjafset. Jag orkar inte tjafset, för att det är också det som också blir är ju det här med att man själv, på samma sätt som man själv blir mer och mer känslig för deras modighet, så tänker man ju också på hur man ska undvika den.
Ja, men kanske. Det blir ju lite trippa på tå, men det kommer inte jag.
Ja, men inte så att trippa på tå, men man vet hur man liksom ska sköta det. För att det är ju som du säger, man blir så jävla irriterad på det där, och det blir liksom.
Berätta om hur din resa gick istället, för det där har vi kört. Det här kommer vi ju alltid prata om, vare sig ni vill eller
inte. Nej, men det var ju så jävla sjukt. Nej, men hela grejen var den, att det var ju helt surrealistiskt överhuvudtaget. För att fram till 2 veckor innan vi åkte så trodde vi inte att vi skulle åka. Och så helt plötsligt så kom vi med någonting, och då visste man ju att det var en ganska krånglig resa, för att det var liksom en lång layover med en lång mellanlandning i Paris.
Ja.
Visste jag att du hade gjort den veckan innan. Och det är ju alltid jobbigt att åka med hund. När man har åkt med hund i 6 år och varenda gång känns det som att så här, de kommer ta honom, han kommer inte få åka med. Och det är ju liksom flera gånger har jag ju stoppats också. Både i USA och på Arlanda. Och bara, han kommer inte in, han måste sitta i karantän och hej och. Ja.
Nej, det är så nervöst med de där hundarna. Så det är alltid så.
Ja, den jävla hunden alltså. Och i år var det en jobbigare med hunden. Men jag tror inte liksom att det. Och så var ju så här, sista veckorna i LA var ju helt galna. Först hela liksom epidemin, den vanliga epidemin. Och sen hela liksom alla upplopp och allting. Och fighten för Black Lives Matter. Så att det har ju liksom varit en surrealistisk upplevelse. Jag har liksom inte, han liksom aldrig riktigt reflekterat över någonting. Och vi höll på med visningar av huset och renovering och sådär. Så helt plötsligt satt man ju bara på väg till flygplatsen.
Ja.
Och sen så slår det ju en, när man kliver in på Los Angeles International Airport, som är en jättestor liksom flygplats där det brukar vara fullrulle, och det är knappt en människa. Det är liksom noll kö till incheckning.
Så skönt ju.
Så himla skönt, men så sjukt. Alltså man får ju verkligen så här the day after känsla som.
Ja, men alla affärer är ju stängda förutom liksom de här gift storesen där man köper tidningar och tuggummin och sånt. Men alla liksom duty free, ja men alla liksom, just på Lax finns det.
Men alla butiker.
Ja precis, de har ju ganska mycket fina.
Alltså, inte köpa någonting. Precis.
Allt var stängt.
Och jag som är liksom tokig i den här flygplansshoppingen, det är mitt bästa grund där.
Men finns det någon shopping du inte är tokig i, så skulle du...
Nej, men den shoppingen var ju liksom... Men det var superjobbigt att inte den fast. Men sen, nej, men sen kom vi äntligen på flyget, och det gick ju... Och själva flygresan gick väl faktiskt ganska bra. För den stora bebisen, mannen, han sov... Ja. Han sov sig igenom hela resan, typ 7 timmar från han.
Ja, det var skönt.
Ja. Jag kanske sov 3 timmar och barnen sov väl kanske någon timme mer än mig.
Ja, för den gick ju...
Storbebisen sov igenom liksom hela.
Ja, det är väl klart han gjorde. Men den gick ju på en väldigt speciell tid. Den gick väl 3:00, va? Precis som... Alltså...
En bra tid.
Jo, men den hade ju kunnat...
De flighterna som vi har åkt de sista åren har ju gått liksom på morgonen typ.
Ja, men SAS har ju gått så oerhört dålig tid. Alltså det måste jag säga. Jag förstår inte varför SAS valde den slotten när de gick.
Nej, direkt. Men vi var ju thank God så tacksamma för den flighten, för att den var direkt oavsett.
Okej, men det är ändå dåligt.
Men däremot, det är ju inte så...
De flesta, men det är ändå just alltså, BA och sådana brukar ju gå på kvällen åtminstone. Det är ännu bättre när man har småbarn. Ja.
Men sen, och sen så på flighten så var det ju då, jag ska också tillägga då, man var ju tvungen att ha munskydd såklart på flygplatsen. Man måste ju ha munskydd överallt i LA och så. Munskydd på flygplatsen, och sen klev vi på planet och satt i business, och det var verkligen sjukt lite folk. Så att det var ju knappt en människa där liksom.
Nej.
Och så hängde jag av med det här munskyddet, för att jag fick nästan som en så här panikattack. Och jag som har haft lite panikattacker, jag blir så här, jag kan lätt få det när det känns som att jag får för lite luft.
Ja, det är klart, det ingår ju nästan.
Hängde jag ner det där skyddet vid sidan, och det tog ju en sekund, så var det en fransman där och sa till mig att jag måste ha på det där skyddet.
Ja.
Om jag inte liksom sitter och dricker samtidigt. Och det gick ju inte att beställa vin, så det hade de ju sagt till. Liksom.
Va? Men det kunde vi göra.
Jo, men det fick man ju sen till maten, men man fick inte det liksom. Det var inget för...
Nej, det var inget förkrök.
Nej, det var det inte. Nej, men och sen i alla fall så... Ja, men man fick ju då ha den där... Gud vad jag är så jävla trött på de där skydden. Jag höll på att bli tokig.
Nej, men alltså det går nästan. Jag hade ju kommit på det där innan. Så jag bad ju alla sätta på sig hoodies.
Ja.
Ja, för då kan man ju gömma sig lite under hoodien på något sätt.
Ja,
så att de inte, annars måste de, liksom, då måste de gå in väldigt noga liksom, nära en för att titta att man verkligen har skyddet på sig. Så det där, alltså, jag hade en stor hoodie på mig, och det hade alla barn också. Filip hade väl också det, tror jag. Jag kommer inte ihåg om jag ska vara helt ärlig. Det är ju det, för man får ju såna, när man blir så där trött och utmattad, då får man ju också bli minnesluckor.
Ja.
Alltså man vägrar ju komma ihåg det där, för att det liksom är,
det gick verkligen hur bra som helst.
Herregud, ja, det gjorde det verkligen
inte. Det gick hur bra som helst. Sen det enda jobbiga var egentligen att det var liksom 6 timmar i Paris.
Ja, och det tog ju väldigt lång tid. Och där var ju allting stängt också, så det fanns ju ingenting.
Där var det ju ännu mer stängt.
Ja.
Jag gick ju liksom genom hela flygplatsen och så långt så att jag fick skavsår. För att jag letade efter någon kiosk där jag kunde köpa någonting.
Nej, det var en den här Paul eller vad den heter.
Ja, där man kunde köpa en macka. Ja. Men jag ville ju ha något annat.
Ja, ja. Du ville ju att Hermes skulle vara efter.
Jag letade igenom den här flygplatsen.
Ja, nej, jag vet. Nej, men jag också. Plus att man känner ju, alltså, man vill bara att tiden ska gå. Så är det ju skönt att bara gå liksom, och röra på sig när man har suttit så långt också. Mm. Jag gjorde exakt samma som du. Så vi har väl varit med om exakt samma resa då. Och nu
är vi
ju i Stockholm, och det är ju underbart.
Ja, men och sen så landade man i Stockholm till, förvisso ibland när vi kommer, vi brukar ju komma 2 veckor tidigare, vi brukar komma i månadsskiftet, maj, juni. Så brukar det kanske vara en bra dag och sen är det liksom jättemånga dåliga dagar. Men nu har det ju varit några otroliga dagar. Just idag regnar det. Men det har varit så sjukt fint väder. Sverige har verkligen visat sig från sin absolut bästa sida.
Ja, och det är väl därför det är så mycket folk ute också.
Mm. Ja, men och sen så tyckte jag att det här är så himla roligt. För att jag, ja men du berättade ju för mig förra veckan om att folk rörde sig hur som helst, att jag skulle bli chockad över att corona var som att det inte existerade.
Ja.
Vilket det typ var, när man klev av flyget så tog ju alla av sig ansiktsmaskerna och sen har man ju inte sett en ansiktsmask.
Nej, nej, jag vet inte ens var mina ligger någonstans.
Nej, men och sen så för 2 dagar sedan så skulle jag åka handla. Och det jag sa ju också det i podden, att är det någonstans jag kommer få corona så är det på ICA Rudboda.
Ja, ja, just det, ICA. Det sa du ju. Ja.
Nej, men och vad tror du händer när jag åker då på första ICA-besöket? Det var så mycket folk som hostade i den affären. Och tjejen i kassan satt och hostade hur mycket som helst. Och då satt jag verkligen och tänkte så här, men gud vad sjukt. Alltså så här, okej om det går in folk där, kunder och så. Men en person som jobbar på ICA och sitter och hostar i kassan.
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är så konstigt. För att jag tycker också, jag såg att det var någon som hade kommenterat återigen på det här om vad jag sa, att vi hade delat på maten och sådär från förra veckan. Och då är det så här, men jag har ju sagt, alltså tro mig, jag har sagt hela tiden att jag är glad att vara instängd, för jag har ingen karaktär.
Nej, exakt.
Ja, om någon säger till mig att du får gå på restaurang, då kommer jag gå på restaurang. Det har inte jag ljugit om. Utan jag har sagt exakt tvärtom, att så här, jag är jätteglad över att bli tillsagd, för då behöver inte jag känna dåligt samvete. För nu är hur härligt den är, framförallt måste jag säga, alltså det här med restaurang, det har ju blivit liksom en helt annan grej. Att jag plötsligt bara kan vända mig om och säga, kan jag få en kaffe,
ja, ja,
är ju liksom en stor grej.
Ja.
Och även bara gå in i en affär och få hålla i en t-shirt. Mm. Alltså, det är ju mycket saker som man verkligen har
jag bara,
lärt sig.
Ja.
Man har ju lärt sig att uppskatta de sakerna. Men, så att, så, jag måste säga till den lyssnaren, eller till alla som tycker så här, men gud, vadå, varför, du behöver ju inte dela och så att säga. Nej, men jag vet, men jag är dålig. Jag är dålig.
Ja. Men då, från det där, då, det där besöket på ICA Rudboda, när jag tänkte så här, aha, men nu är det liksom helt över. There's no more covid här.
Nej.
Så var vi idag inne i stan för att göra pass till barnen.
Ja.
Ja, och då var det också så här två helt skilda världar. Först var vi i Saluhallen, Östermalms Saluhallen.
Ja. Och åt lunch då, eller vadå? Ja.
Mm, vi skulle käka lunch på Lisa Enqvist. Ja. Går in på Lisa Enqvist och så hör jag så här, Karin... Och vänder mig om. Och då är det Camilla Läckberg som sitter och käkar lunch med några. Och så ska vi hälsa. Och så ställer hon kommer mot mig och så jag går mot henne. Och så...
Jag såg att hon var väldigt sminkad idag på hennes Instagram.
Hon var supersnygg. Ja. Så snygg. Hon är underbar, jag älskar henne. Så ska vi hälsa på varandra. Och så, då är det ett bord emellan där vi står. Men jag håller ändå avstånd mot mannen som sitter vid det här bordet. Och hon också på sin sida. Det var inte alls så att vi stod på honom. Liksom. Men vi pratade över honom.
Ja.
Alltså han blev så sur. Och bara, kan ni gå någon annanstans? Och då flyttade vi liksom lite till höger. Han inte liksom säga flasklopp förrän liksom servitrisen var där och sa att ni får inte prata sådär.
Nej, men
de var ju helt stenhårda på avtalen.
Jo, men det verkar ju inte vara för... Alltså det har de varit på ställen jag varit på också. Men det har ju varit för att om det skulle råka gå förbi en... Vad det nu är det polisen eller vad det nu är som kollar det? Då kan de bli av med tillstånd och så vidare.
Men kanske, ju inte... kanske så, men kanske också att Saluhallen, Issa... Vad är så här, säkert 70% av deras klientel är liksom plus 70... Gamla stammisar som...
Väldigt speciellt ställe att välja, måste jag säga.
Med gamla Östermalmstammisar. Ja. De är lite så här fancy flotta som har ganska höga krav på saker och ting. Så att
ja.
De har nog... Och så om ni är rädda för corona så är det kanske dit ni ska gå. Så att det, för där kommer det hållas på reglerna.
Ja, fast jag skulle säga exakt tvärtom. För jag menar, är ni rädda för corona? Eller framförallt för att smitta någon?
Nej, är ni jätterädda för corona så kanske ni ska vara hemma.
Ja, men plus att man ska, om jag som har så många barn, om de ska här, gå till Saluhallen, då finns ju ändå risk, eller du också för den delen. Alltså det finns ju risk att Ellie eller Greta skulle kunna ha corona utan symptom. Mm. Och då verkar det ju dumt att gå till Saluhallen.
Ja, men det här ämnet är så provocerande för att vi liksom kommer liksom från en helt annan värld där det har varit precis helt annorlunda och här är precis helt annorlunda. Mm. Men på den här lilla Saluhallsvärlden så var det i alla fall helt perfekt. Sen åkte vi till passmyndigheten. Sen åkte vi till passmyndigheten på Kungsholmen. Där fanns det inte en flaska handsprit någonstans. Alla skulle göra handavtryck. De torkade inte av de här tryckpadsen efter att man hade gjort sitt tumavtryck, det såg jag. Det var ingen så här handsprit utställt någonstans och det är ju också liksom folk som så här desperata ska stå och göra pass mitt i sommaren.
Ja, det är inte klokt. Vet du, för jag var ju på Skatteverket och skrev in oss igår.
Mm.
Och då frågade jag ju så här, har ni handsprit någonstans? Nej, vi hade det förr men de blev tyvärr stulna.
Okej, det är därför.
Ja.
För både Henrik och jag bara, fan vad sjukt. Det är ju sån jävla rullians på människor här. Här måste de ju ha handsprit.
De måste ha blivit stulna.
Du vet, de här pennor som ligger framme med blanketter och grejer. Så ja, det är klart. Skriva med samma penna. Och så ska alla stoppa sina flottiga fingrar på de där fingeravtrycksgrejer. Så att,
nej, på Skatteverket sa de att det var för att de hade blivit stulna. Så vi får väl tro på det då.
Ja, det var säkert det där också. Men jag stod i alla fall där och det tog så...
Var det för att lilla Ellie skulle få ett nytt pass? Ja, men
alltså det var så förbannat lång tid. Alltså jag höll på att bli galen. Vi höll alltså på i 1,5 timme. Och då var inte det någon kötid, utan det var liksom utan kötid.
Det tycker inte jag är så lång tid. Det är väl var ungefär vad det tar om man har så många barn.
Jag tyckte det tog sjukt lång tid. Ja, men det var Henrik, jag och alla tre barnen. Och sen så är det liksom 2 barn i amerikaner.
Nej, men snälla, det är
två
ingenting.
2 barn i amerikaner och det var hit och dit. Och det var så här, vem var född var och vem skulle ju få svensk medborgarskap och vem har inte och lalalala. Och så känner man så här, de här andra enstaka människorna som bara står så här irriterade över att man tar upp så mycket tid. Men det blir ju så med många barn. Man är ju världens gladaste av att man har alla de här underbara barnen.
Ja, jo. Inte när man ska göra pass, men annars, ja. Ja, och den här veckan så samarbetar vi ju med Vitamin Well.
Det är ju väldigt, väldigt roligt alltså.
Ja, och det är så kul ju, för jag tror ju typ att jag äger Vitamin Well. Så det...
Ja, du har pratat om det väldigt mycket under alla
år. Ja, jag vet inte hur nöjda de blir om de hör det. Men Filip var ju liksom inblandad lite i att så här, ja, men berätta för ägaren att han tyckte att han skulle starta Vitamin Well.
Ja.
Så att vi har liksom varit med i liksom Vitamin Well-resan från början. Så det känns liksom som om vi är delaktiga i den här stora liksom företags... imperiet nu liksom.
Ja, då ska ni vara väldigt stolta, för det är en otrolig produkt verkligen.
Ja, och då förut så fanns det ju den här, eller det finns ju fortfarande de här goda lågkaloridryckerna med de här, med liksom, som är helt fantastiska, som man dricker ju. Det är ju det man dricker på sommaren när man kommer hem.
Nej, men alltså varje gång jag kommer hem till Sverige så är det typ det första jag köper på Pressbyrån. De är så goda.
Ja, de känns så jävla bra. Och det känns sjukt bra med jetlagen. Och det känns, alltså, man vill bara liksom smörja in sig i de där typ. Mm. Sen så, nu har de ju kommit ut med en Vitamin Well Zero.
Ja, ännu bättre. Alltså hur bra.
Ja, och det gillar ju vi väldigt mycket.
Ja, det gör vi verkligen.
Vi som försöker undvika så mycket kalorier som möjligt.
Men det är ju inte särskilt mycket kalorier i de vanliga heller.
Nej, det är det absolut inte. Det är det absolut inte.
Men det är ju såklart att det är sjukt bra att det finns Zero-alternativ också.
Ja, men det är ju en hälsoprodukt. Och du framförallt så vad jag tycker verkar kul. Ni borde alla gå in på Vitamin Well Sverige, alltså och följa dem på Instagram, för de har ju så här jättemycket lopp över hela Sverige. Alltså de är ju väldigt så där engagerade i hälsa och motion och så.
Alltså många sådana där drycker kan ju bli lite så sliskiga, men den känns ju verkligen bara fräsch när man dricker, när man känner att man blir piggare och...
Ja, jag är god och fräsch och Vitamin Well för folket alltså. Mer Vitamin Well behöver vi.
Gå in och köp.
Ja, och börja följ Vitamin Well Sverige. Absolut. Så kommer ni se vart ni kan liksom, vart de är i sommar, för de åker runt på olika turnéer och sånt där. Det är kul.
Så himla bra. Gör det. Jag ska göra det på en gång.
Ja, Vitamin Well.
Men sen så är det så himla kul också med Harry och Cesar, för de är ju liksom, alltså de är de gulligaste barnvakterna till Ellie.
Ja, det är väldigt gulligt. De är väldigt gulliga killar.
Alltså drömmen för henne att vara liksom en liten sladdis med de här brorsorna, och hon kan både vara liksom världens gulligaste mot dem och världens elakaste, och de bara liksom köper alltihopa.
Ja, men det är ju lite så som Ellie är. Alltså hon
är så här, I'm gonna punch you.
Ja, men hon vet ju också att hon får bete sig exakt hur som helst, för att de där lilla små sladdisarna får ju alltid det. Det är ju så. Det är inte bara ditt fel, utan det är kulturen.
Ja, nej, men det är kulturen. Men vi ska ju prata lite om det. Alltså gud, Ellie var ju verkligen sjukt efterlängtad. Men sjukt osjälvklart att det ens skulle bli någonting. Men det var det ju med Harry också, och Cesar också.
Men här, både Harry och Cesar åt hormoner med, så var det väl, eller?
Jag tror att vi försökte i typ 3 år kanske innan Harry kom.
Ja.
Vilket är så himla sjukt, för då från början när man börjar skaffa barn och sådär, eller när man börjar försöka skaffa barn, så tar man ju det så otroligt för givet. Eller vi gjorde ju i alla fall det på våran tid. Det kanske inte unga tjejer idag gör faktiskt. Folk kanske fattar lite mer.
Jag tror att man är lite mer påläst idag än vad man var för 12 år, eller 10 år sedan då.
Jag tror inte att folk, vi och våra väninnor tänkte att det skulle kunna vara några problem. Nej. Om man nu inte hade haft liksom en tydlig diagnos av något slag innan. Nej. Jag tror att alla vi liksom bara tog för givet att det skulle liksom bara lösa sig.
Ja.
Och man vet ju att man var inte ensam om att liksom försöka länge.
Nej, jag gjorde ju också det. Men liksom, vi fick ju nästan barn samtidigt. Men jag tror inte vi hade försökt lika länge som er innan.
Nej, jag hade försökt länge. Men och då, jag kommer ju verkligen ihåg att det var som en sån chock när man liksom började läsa så statistiken också. Som jag faktiskt bara läste på här igår. Man vet ju det att redan, liksom, redan runt 30 blir man mindre fertil. Vi började ju när jag var 27 tror jag.
Var det så ung alltså? Det är ju helt sjukt. Ja.
27 eller 28. Men redan runt 30 blir man liksom mindre fertil. Man är som mest fertil mellan 18 och 25. Det vilket passade jättebra på förr i tiden då. När folk blev liksom med barn unga.
Så att, ja, men precis.
Ja, och jag följer ju då den här fertilitetsläkaren Kelly Beck. Som är ganska framgångsrik i USA. Mm-hmm. Som är hon som jag höll på med. Vi kan komma till det sen. Hon hade gjort något inlägg här häromdagen på sin Instagram. Där stod så här att vid 35 års åldern. Så är ungefär 50% av de ägg kvinnorna har vid god kvalitet. Och vid 40, alltså bara 5 år senare, så är det alltså bara 10% som är bra. Och problemet liksom, jag vet inte om man kan kanske inte säga problemet. Det är ju liksom ändrade tider där kvinnor gör mera karriärer. Där man stressar mera, det är liksom massa olika faktorer som så här bidrar till att man senare lägger familjeplanering.
Ja, så är det ju verkligen.
Eller att man liksom... stressar väldigt mycket och stress är typ en av de så här värsta faktorerna också när man ska skaffa barn. Och massa andra liksom, olika problem. Mm. Jag tycker det är skitbra att vi pratar lite om just att skaffa barn och IVF och alltihopa som liksom ligger, har kring det här att göra. För jag tycker för mig är det så här, det är en av mina största befrielser att jag aldrig någonsin kommer behöva leva efter den här skaffa barn-cykeln igen. För att det är fan i mig det jobbigaste
men jag någonsin vet ju...
att bara leva i liksom sitt liv i en så här cykel.
Ja, men jag vet också att du sa till mig, jag tror till och med det var innan du blev gravid med Ellie, att det ska bli så skönt när liksom folk i min omgivning också slutar skaffa barn. För det är också så här att varje dag, eller liksom varje dag, men varje månad eller var tredje månad blir, jaha, nu blev hon med barn, nu blev han med barn.
Och man blir så här besviken. Man blir ju glad för de andra skulle, men man är ju alltid avundsjuk liksom.
Ja, fast också lite missunnsam liksom. Så, men det även fast man inte vill det, så är det bara, vad fan går det inte för mig för? Men det som var med dig då var ju att du åt hormoner väl med Harry och Cesar, och sen försökte du ju då med IVF för att få Ellie.
Jag åt ju såhär maxdos på hormoner. Jag åt ju alltså mer hormoner än vad som än vad man ens fick ta. Och det där ligger ju fortfarande och så här, jag tänker fortfarande ofta på det. Om det kommer bidra till någonting hemskt i framtiden. Det kan du ju göra, för det är ju så här cancerframkallande och så.
Annars hade du ju tänkt på något annat. Så det är ju, alltså...
Ja, men alltså, oavsett så kommer det ju alltid vara värt det. För att annars hade inte jag haft dem.
Ja, men exakt. Och då hade du kunnat få cancer utav det, så att säga. Alltså...
Ja, men det är jag ju också så himla... Jag är så sjukt. Av de här resorna jag har haft så är jag så himla tacksam för mina erfarenheter. Först och främst för att det är just de här 3 barnen jag har fått. De hade inte jag fått annars. Nej. Om det bara hade gått liksom raka rör. Men jag är också så himla tacksam över att jag tror att det har gjort mig mycket mer ödmjuk inför det faktum att man faktiskt inte bara kan få som man vill. Det finns ju, du vet ju det, det finns ju ingenting som provocerar mig så mycket som när en människa säger så här, jag vill ha en junibebis.
Typ. Ja, nej men jag vet.
Planerar för att den ska skaffa barn den månaden för att då ska den komma den tiden. Ja. Jag tycker att absolut, det kan man jättegärna göra tillsammans med sin partner. Men jag tror verkligen att man ska passa sig för att sitta och prata så utåt. För att det är så jävla många som kämpar. Och det där är liksom så störigt.
Verkligen.
Ursäkta att jag säger det.
Nej, men jag håller med. Och det är så här, nej men det passar inte just nu. Nej, men alltså vadå? Varför skulle det passa om ett halvår i så fall? Alltså det blir lite så här, det är inte så man kan leva livet om man är liksom, jag vet inte, det är lite konstigt det där. Det håller jag med om också. Jag förstår att du ännu mer än någon som, alltså nu tog det ju lång tid för mig att få ettan, men sen rullade det ju på lite för bra får man väl nästan säga.
Ja, det gick väldigt bra. Det var ju verkligen chockartat.
Ja, men precis. Ja. Men det finns ju liksom... Alltså jag förstår att det blir liksom extra liksom en vad ska jag säga, pik i ögat eller vad heter det?
En nagel i ögat. Nu är jag så gammal och jag har mina 3 barn. Ja. Så nu kan jag ju mer... Nu känner jag ju mer så här, åh gud, gud vad liksom opoläst eller vad korkat liksom.
Ja, men precis.
Men medans jag liksom var i processen och träffade folk som sa saker på det sättet, jag sa liksom aldrig någonting. Men det var verkligen så här, så att jag bara, men vad fan,
ja,
vad fan tänker ni?
Liksom? Ja, men det förstår jag verkligen.
Men det är också som en så här, det är klart att de människorna bryr sig precis lika mycket om sina barn som jag gör. Men det känns som att man bara, så här, bara tar för givet att man liksom ska få det så här största miraklet precis när man själv önskar det. Mm. Liksom.
Men då med innan Ellie så gjorde du ju ett IVF-försök. Och då, då vad hände då?
Ja, men då hade vi ju, vi provade ju massa olika saker innan. Vi provade hormoner och vi provade det som kallas det assisterad befruktning, tror jag. När jag fick åka med liksom sperma i jackfickan typ över hela stan.
Ja, okej.
Okay. Som sen ska liksom inseminiseras vid rätt tillfälle och den är så här utsorterad och det ska liksom vara alla de bästa liksom förutsättningarna. Ja.
Men ditt ägg är inte ute då eller? Utan då sprutar man
in? Nej, det kallas assisterad befruktning. Ja, okay. Man liksom gör det där på kliniken. Alltså jag har ju haft lite olika problem då. Både problem med ägglossning, att mina liksom ägg återbildas innan de släpper. Mm. Och sen så har jag då också haft väldigt lite ägg. Nu kommer Ellie.
Kan du vara
nere? Ja, fast du måste det, vet du det?
Kan du vara nere?
Kan du ligga där inne i mammas rum då så kommer jag till dig alldeles strax.
Jag orkar inte vara nere.
Okej, då får du ligga där på sängen. Men jag hörlurar på, inte prata, okej?
Okay?
Lovar du att vara tyst då? Nej, Buster ska inte komma också. Stäng dörren.
Nej.
Vi provar, hon får prova att ligga här inne om hon lovar att vara tyst. Stäng dörren där ordentligt.
På tal om duktiga barnvakter.
Ja. Ja. Nej, men, snälla, och nu kommer den där jävla lilltripparen också, Buster. Skjut,
Buster. Nej, men jag sitter och jobbar så att du får ligga där då.
Min bracelet.
Fast du kan inte ligga och hålla på med dem, då får du inte vara med här inne.
Det verkar jättemysigt där hemma. Skaffa barn.
Lägg dig i sängen där, Riley.
Ja.
Det är stuglivet.
Åh, herregud alltså. Jag är ju instängd på ett eget hotellrum, så jag har det jätteskönt just nu.
Mm, hur ser det här går? Ja, men i alla fall så efter ett par misslyckade sådana så gjorde vi liksom en stor IVF-omgång där man får alla liksom hormonerna, alla sprutorna, världens jävla jobbigaste process. Det tar flera månader att ta fram alla äggen.
Ja.
Som sen befruktas. Och sen så satte vi in en gång och det inte blev något. Sen satte vi in en gång till och då blev jag gravid och sen fick jag ett helt fruktansvärt missfall.
Ja, det var förfärligt.
Och missfall har jag ju fått innan. Men det var faktiskt helt fruktansvärt. Det var helt vedervärdigt.
Jag kommer ihåg att du ringde mig och bara, jag blöder! Och jag bara, nej, men det är ingen fara. För du hade blödit någon gång. Alltså det var ändå så att jag kände att det inte var någon fara. Du bara, du är i panik, jag blöder!
Ja, nej, men det var jättehemskt. Ja. Nej, men för jag hade ju en blodpropp i livmodern.
Ja, men, och det, ja, men det var ju som så mycket blod.
Blödde hela tiden. Det var ju jättehemskt. Och så visste man inte så här, hur mycket var normalt och hur mycket var liksom inte bra.
Precis. Du hade väl väldigt, väldigt ont till slut också.
Ja, det var
väl.
Hemskt. Ja, jag fick ju bara ligga ner. Det var helt fruktansvärt.
Ja, det var så sorgligt. Men sen var det ju så lustigt då, i alla fall för mig. Men det får väl kanske du berätta då, när du plötsligt liksom skulle gå och göra för att göra en tredje IVF.
Ja, nej, men och sen så hade jag ju då, efter det där jättevidriga missfallet som var liksom så jävla komplicerat och jobbigt, som jag också gjorde att jag fick åka in på så här dubbla skrapningar och grejer. Fick jag ju också någon, om jag fick en cysta eller någonting så skulle jag åka ta bort den.
Jag mår också mycket psykisk, alltså du mådde ju dåligt psykiskt.
Ja, och liksom. Så kom liksom aldrig mensen och så, då kallade hon in mig då, den här Kelly Beck som är helt otrolig. Och hon bara, jag måste träffa dig och se så att liksom allting står rätt till. Så att vi sen kan köra på nästa försök liksom.
Mm. Som var det sista ägget ju.
Ja, och kommer dit och lägger mig i gynstolen och... Och hon sätter in den här ultraljudstaven och ja, men jag såg ju också så här på bilden liksom.
Ja.
Jag såg liksom ingenting. Ja, och hon bara,
Nej men gud, alltså jag ryser i hela kroppen.
Hon bara, du håll i dig. Jag bara, vadå? Hon bara, you have something growing here.
Nej, alltså det är så fint.
Och jag bara, nej jag trodde inte att det var sant. Alltså jag trodde inte det var sant. Och Henrik trodde inte att det var sant.
Nej.
Han trodde typ att jag bara hittade på. Alltså att jag hade blivit galen.
Ja, exakt. Precis, det finns ju filmer om sånt. Ja, men precis. Ja.
Nej, det var helt sinnessjukt. Och jag trodde ju inte, efter hela alla mina resor så absolut, jag var gravid. Men jag liksom gick runt och trodde att det skulle vara ett missfall fram tills liksom att hon föddes.
Ja, och det var väl inte så konstigt. Och du började ju blöda någon gång där i veckan, vad det nu var. Det var ju så nervös. Fy.
Ja, det var sjukt nervöst.
Åh, gud vad vi ska behöva gå igenom.
Mm. Ja, men jag är så glad att det är klart.
Ja, exakt.
Och också så värt det. Men nu måste vi prata om, för du är ju, vad blir det, moster till en IVF-bebis.
Ja, exakt. Men min syster
han
har
ju...
Han
är ingen bebis
längre. Nej, precis. Han fyller ju 6.
Ja, så gullig.
Kan det vara så? Eller är det 5? Nej, han fyller 6. Det får vi fråga. Jag tycker att vi ska ringa till Johan. Mm. Johan Primell är ju en kompis till mig som jag har jobbat jättemycket med, som också jobbar med tv. Och han hade inga barn och vill ha barn. Och Ia, som är min syster, hade inga barn och ville väl kanske inte så mycket ha barn, men var, ville först bli kär och sådär. Som kanske... Ja, det kanske, ja, alltså, jag vet inte. Men jag till slut sa liksom, ja men nu får du räcka, ni kan väl åtminstone träffas.
Mm.
Och se liksom, ifall det kan gå.
Det var ju också en dramatisk förlossning.
Ja, det var en väldigt dramatisk förlossning. Väldigt, väldigt, för moderkakan satt fast och hon förlorade 6 liter blod och så vidare. Min syster låg på intensiven i 38 timmar. Det är väldigt lång tid att ligga på intensiven. Och även Valentino låg på neonatalen i... Ja, var det 10 dagar eller så. Men jag har tänkt om man kanske, vi kanske ska ringa Johan. För det kan vara roligt att höra från ett killperspektiv vad han säger om saker. Hej! Det är Issa. Jag sätter på FaceTime så att vi ser varandra. Vänta. Hej! Vi satt här och pratade om Karins olika IVF-resor och så vidare. Och så pratade vi lite då om att... Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, hur det blev liksom att ni två överhuvudtaget träffades som första början, du och Ian.
Men det var ju du som träffade.
Alltså det var jag som sa, det var jag.
Ja, 100%. Nej, men så här var det. Egentligen är det ganska kul, för det är ju egentligen tack vare Karin och dig som du överhuvudtaget finns ett barn som tycker att det är lite trevligt.
Ja.
Jag var ju aldrig särskilt barnförtjust. Tills vi jobbar ihop och vad är det, heter han Cesar? Eller lilla
ja, barn? Cesar heter Karins mittenbarn, ja.
Han tyndes väldigt med och satt alltid mitt knä och direkt det verkligen så här typet av barnlust där.
Ja.
Och sen så sa ju du liksom, men varför skaffade du inte barn med min syrra? Och jag sa, are you out of your mind? Och sen sa det samma till Ia.
Ja.
Och sa typ samma sak, tror jag.
Ja, exakt.
Sen tjatar du simultant på oss i typ 1 år. Och sen träffades vi på Pietti som inte finns längre, jag vet vad, svin, på världens absolut stelaste möte.
Ja, det brukar vara så.
Hur känner du inför barn och så? Totala främlingar drack ett glas vin och pratade barn.
Ja.
Sen gick vi på vad vi tyckte var en konsultation på Sverigehemmet.
Ja.
Och då var den här doktor Gottlieb och så sa vi typ efter att berättade hur det gick till. Han frågade hur länge vi har försökt. Vi sa 1 år, typ.
Ja.
Så sa vi tack för besöket, typ. Han bara, vi får se hur vi gör. Han bara, då sa, vänta lite nu, du är 42, ni har ingen tid att vänta.
Nej, det har man ju inte, det är det. Man har ju inte det.
Då sa vi, får vi bara gå ut ett tag och satt i väntrummet. Och så sa vi verkligen såg det som en, du vet, konsultation.
Ja.
Och sen så sa vi, nej men vad fan,
vi testar.
Ja.
Så bra.
Så var det, så det var du som tjatade, du tjatade 1 år.
Ja, och hur gick själva IVF-en till liksom?
IVF gick till på, det är lite, vet jag inte om Ia vill prata om det, men hon satt ju henne på hormoner.
Ja, typ precis.
Ja. Men det är väl inte så vanligt.
Nej, det måste man göra, tror jag.
Och så fick jag göra spermaprov och ses ut med fel på min sats.
Och då, den var ju perfekt förstås.
Den var såklart exemplarisk. Jag har aldrig sett så bra kvalitet. Och så perfekt konsistens.
Den bästa. Bra färg.
Nej, det sa jag inte. Men den var bra. Och sen fick jag såklart ta prover att jag var frisk.
Ja.
Sen fick jag ett datum där jag skulle ligga redo för att bli, inte bli täckt, befruktad.
Befruktad, ja.
Ja. Och det var ju då jag tänkte så här, jag hade sett det där pyttelilla rummet med så här, 2 trötta påtidningar som man skulle stå i klockan 8 på morgonen och leverera. Så jag tänkte det kommer aldrig gå, så att jag tog det stället som var närmst entrén hemma och det var matsal. Gjorde det där, tog det under armen för det var mitt i vintern så att det fortfarande skulle vara varmt.
Ja,
sprang till så jävligt.
Ja, för det är viktigt var att det inte händer någonting med temperaturen, tror jag.
Nej, precis. Och att du framförallt prickar i detta typ det lilla rör.
Men trodde du inte att du skulle få upp den på Sofiahemmet? Eller vad menar du liksom?
Alltså det var ju två stressmoment. Alltså Sofia hemma kanske inte är den mest erotiska miljön.
Tycker du inte?
Och sen är det också det här jag kände att om jag missar i detta pyttelilla rör där det ska in, så kommer det liksom ta 3 månader till tills antar nästa försök.
Ja.
Så nervositeten är kanske inte helt...
Nej, just det. För har man kommit en gång, då blir det ju jättesvårt att komma en gång till på Sofia hemmet också.
Ja, men jättekrångligt.
Ja, plus att du vill ha de spermarna som är snabbast och först, och de kommer först. Det är ju det bästa barnet, och det blev det också.
Ja. Ja, men du känner dig tacksam för att vi gjorde det här, eller?
Ja, jag känner mig otroligt tacksam. Jag menar, utan er hade det absolut inte hänt, som sagt. Jag var verkligen inte någon barnhatare av någon slag, men jag gick ju efter en hund 10 kvarter, för den var gullig, och inte ett barn innan.
Vad kände han när han såg Valentino första gången?
Nej, det första jag kände var att jag absolut inte ville klippa av navelsträngen.
Nej, för det fick du frågan om att göra, eller?
Ja, jag tackade vänligt men bestämt.
Ja, det förstår inte jag varför man vill göra heller.
Men jag kände ingenting faktiskt.
Nej.
Att jag inte ville klippa av navelsträngen.
Nej, men det tror jag också är väldigt vanligt. Det har ju faktiskt verkligen jag och Karin pratat om i den här podden, att just, alltså mammor kan ju ofta få den här jättesnabba liksom. Det behöver inte vara moderskärlek, utan det är mer jag måste ge barnet mat, alltså djuriskt då liksom, en modersinstinkt. Ja, och pappan, nej men pappan kan ju vara helt nollställd egentligen. Det är ju bara någon konstig sak som kommer ut, så att säga.
Ja, och det var väl blessing in disguise för någon som kanske inte var så här mogen för, eller så, var ju väldigt konstigt med tanke på att jag var 49. Men nej, men du vet, det kanske inte ska gå in på, men han låg ju på mitt bröst i 10 dagar.
Precis, jag var ju helt färdig.
Så att jag tror att de sa att män har samma hormon som kvinnor har i kroppen, som gör att man pallar med detta.
Exakt, ja.
Och det tror jag gjorde att vi fick ett väldigt starkt band redan på sjukhuset, som pappan är ofta väldigt utanför annars. Och det var ju inte jag var ju ensam med honom.
För Ia var så sjuk eller så. Så
med på intensiven, ja. Träffade ju inte henne på 4 dagar.
Nej, men precis.
Och då kom jag upp i rulls. Nej, då var jag nere och...
Ja, precis. Jag kommer ihåg, jag var ju också där, som du vet.
Jag vet, men du vet, då sa du, nu kan du träffa henne. Och då låg hon blodig med 350 slangar. Och jag sa, kallar ni det här bättre?
Ja, nej, men precis. Men du, och hur känns det nu då med att vara ensamstående? Alltså, ni har ju delad vårdnad, som sagt.
Ja.
Ja, hur är det då?
Ja, alltså jag skäms inte att säga, för att jag är exakt lika glad som när jag lämnar honom som när jag får honom tillbaka.
Ja.
Och jag tycker att jag menar, det är ju rätt unikt att vi skaffar barn på det här sättet. Vi kände ju verkligen inte varandra, vi kände varandra genom dig. Och jag menar, det borgar ju för att du och jag känner så här otroligt länge, och jag känner till din familj men inte henne. Men det gör ju också att vi aldrig blivit någon så här konstruerad typ av familj. Så att jag ska inte säga att livet fortsätter som innan varannan vecka. Men jag tycker fortfarande det är väldigt skönt att lämna honom. Jag älskar när han kommer. Det är precis samma känsla.
Ja.
Och jag vet ju att han har det bra, så att det låter lite klischéartigt. Men...
Och så hur är det att vara liksom gay? Alltså... Jag har nämligen tänkt på en... Nej, men det är fel fråga. Vänta, jag har nämligen tänkt att en rolig tv-idé skulle vara... För det finns ju så många liksom gaykillar nu för tiden som skaffar barn. Typ Anderson Cooper, Andrew Cohen och hela det här gänget i USA framförallt. Då. Ja, jag kan inte så många här. Men och då tänker jag att det skulle vara en jävligt rolig tv-idé att följa då gaykillar som... Alltså, om någon hör det får de inte ta den ifrån mig då. Men du vet, att se. Och då är det ju ibland då med en partner, men ganska ofta är det ju ensamstående ju.
Ja, alltså jag har ju levt i både relation och singel med honom, men jag har alltid varit en ensamstående förälder, även om jag har varit i relation.
Ja, men precis. Men har så långt har ni inte kommit med Valentino? Har han förstått liksom sådana delar, eller?
Nej, men att du med en man upp till han var liksom 4 år, så det var ju liksom pappa och Claes och han, så att jag vet inte riktigt, han pratade ju liksom aldrig om som kärlekspar direkt, och han var inte heller någon papparoll till honom. Så att nej, vi har inte pratat om det. Jag tror bara att han tycker att det är väldigt naturligt. Det har han nog fått efter mig. Det är väldigt lite som förvånar honom.
Ja. Men du, nu ska vi lägga på. Men kommer du ner, orkar du komma ner om en stund och ta ett glas, eller?
Ja, absolut.
Då vi, då...
Kom vid sex tiden, jag tar med Valentino för annars måste jag låsa.
Ja, men kom kvart över sex tror jag. För, ja, jo, kom kvart över sex är bättre, funkar det? För jag vet att du alltid är i tid nämligen.
Okej.
Puss, puss.
Puss och kram från Karin.
Hej då. Hej.
Puss, hej.
Hej, hej. Ja, det var den historien. Det är alltid roligt att höra ett killperspektiv liksom, tycker jag.
Vänta,
också.
Ja, men så jävla bra. Vänta,
eller
bra.
Hur?
Eller du måste ligga där på sängen nu om du ska vara här inne, för det låter jättemycket. Gå lägg dig där.
Han, det är såklart att det inte är oväntat att en singelman ska få barn. Men han var på något sätt så här oväntad. Och jag tycker...
Ja, det var ju väldigt
kul. Och att det är jättekul att han tar faktiskt... upp det där med Cesar. För jag, alltså, han var ju så jävla gullig med Cesar så att det var helt overkligt under den här Hollywood-produktionen. Kommer du ihåg det när Cesar hade den här kanindockan som han hade alltid med sig? Cesar älskade honom.
Gud, ja. Ja, ja. Men det där är ju så roligt, för ofta så vet man ju inte om själv riktigt innan man har barn, fall man är en barnmänniska eller inte.
När jag var ung så trodde inte jag att jag skulle ha barn. Oh my god, never ever.
Inte jag heller. Jag har aldrig drömt om varken, alltså du vet, det finns ju verkligen tjejer som är såna här, som drömmer om deras bröllopsdag och hur många barn de ska ha och så vidare. Mm. Ja, vad intressant, för jag har aldrig tänkt på sådana saker. Och då var det så kul, för då sa jag det. Jag kanske har pratat det, jag säger alltid jag kanske har pratat om det någon annan gång. Men att då sa jag ju det till mina...
Det är lika bra att alltid säga det för vad man säger. Man vet ju att man har en förmåga att inte komma ihåg någonting.
Ja, men då sa jag det till mina syskon ju. Och då sa de så här, jag förstår inte, alltså de här fyra som kom när jag, från att jag var 18. Och då sa de, jag förstår inte vad du menar. Du var ju den som lärde ut oss allt. Du var ju den enda som var med oss. Mm. Så då måste jag ju varit intresserad av barn, fast jag inte visste det. Jag tänkte inte på att jag var det. Jag förstår
jag
inte.
Jag kommer ihåg att småbarn drogs till mig, men att jag tyckte att, jag spelade för galerierna. Jag låtsades att jag liksom tyckte att de var skärviga, men jag tyckte de var så jobbigt.
Så känner jag också. Jag
typ obehagligt.
Jag tycker ju typ att barn är jobbiga. Alltså de, ja, som jag inte känner. Liksom.
Jag har faktiskt ett par bekanta som också faktiskt har liksom valt att inte skaffa barn och har jättebra liv och tycker inte att det är något problem, men kanske ett av de största problemen för dem är dock att andra människor hela tiden ska lägga på dem att det är synd om dem för att de inte ville ha barn.
Men så kan det egentligen inte, nej, vara, typ så.
Men så kan man inte göra, för att det är så olika världar för olika människor. Alltså man har liksom sin absolut egna grej i huvudet. Alltså det är så jävla sjukt när man tänker på vilken, ja, jävla cirkus det egentligen,
ja,
är när alla har sin egna.
Ja, men alltså det där, jag ska bli bättre på det. Alltså jag säger inte att jag frågar var och varannan människa för det, men jag vet att jag har...
Men det här är man ju rädd för. Vet du, det här är man ju rädd för när våra barn ska bli så stora. De ska skaffa flickvänner eller pojkvänner. Och så ska man stå där och vänta. Det ska, ja, ja, jag då, precis, aldrig göra. Alltså på riktigt. Jag kommer, ja, aldrig hela mitt liv fråga.
Nej, men fråga flickvännen eller pojkvännen när det,
never,
nej,
ever, det kommer jag säga,
nej,
någonting.
Nej. Ja, det, jag kan säga att det kan inte jag lova. Det kommer förmodligen jag råka göra.
Vad vill du säga med det här avsnittet? Egentligen ingenting.
Nej, som vanligt.
Bara ödmjuk inför, ja, allt och alla.
Nej, men då, alltså precis.
Och inför sig själv.
Och det finns alla olika sätt att skaffa barn på också.
Men sen ska jag säga en sak som faktiskt då en av de här absolut främsta fertilitetsexperterna som jag då har haft. Hon är sjukt stor i Kalifornien. Kalifornien är för övrigt på, alltså det är ju folk som åker från hela världen för att göra IVF i Kalifornien, för att de ligger så otroligt före där.
Ja, men precis.
De kan ligga liksom ett decennium före vissa länder och vissa, till och med i stater. Alltså de kan ligga liksom 10 år före vissa stater i USA. Såklart, för det är så sjukt i olika stater. Mm. Men folk reser från hela världen och den här kliniken är otrolig och hon är så otroligt härlig. Hon har ju själv gjort 3 IVF-er, så att hon vet ju, har varit på andra sidan så att säga.
Men gud vad skönt, ja, det är ju också underbart. Alltså hon vet vad man går igenom.
Men hon vet exakt. Men det jag skulle säga var... Det här är ju så tråkigt att säga det. Vi som vill vara så frisläppta så. Men hon säger ju liksom att en av de absolut värsta grejerna man kan göra. Och liksom även om man har slutat så har det ändå varit en av de värsta sakerna. Det är ju rökningen.
Ja. Nej, men det...
Jag rökte ju riktigt mycket,
ja,
också.
Ja, men du har ju slutat. Det var ju väldigt duktigt.
Ja, men jag slutade ju långt innan IVF:en också. Jag slutade ju såklart när jag försökte. Men ja, då hade jag ändå... Alltså, du vet, vi började ju röka när vi gick i högstadiet.
Ja, ja, ja. Gud.
Herregud. Då hade jag ju liksom alltså hunnit röka... Ja, vi ska inte dra igång det här med huvudräkningen igen, men vi pratade ju om liksom långt rökande innan jag skulle försöka skaffa barn.
Ja.
Jättedåligt.
Nej, men rökning ska vara det sämsta. Ja.
Jag bara hoppas att så här, ens barn inte blir de där rökargenerationerna.
Nej, men det tror jag inte de blir. Ja, i och för sig. Nej, nu ljuger jag. Jag tror att det är ganska mycket rökning bland ungdomar igen. Jag tror att den generationen som
Nej, de håller inte på med cigaretter, utan de håller på med de där andra, jul och...
Ja, men vape, ja, men det spelar ingen roll. Det är ju same.
Och vapen. Ja, men jag vet inte om det är samma sak faktiskt.
Jo, men allt du stoppar in i dina... andas in i dina lungor.
Alltså, jul och vape är ju jättefarligt för lungorna. Men jag tror att på något sätt så tror jag att de där cigaretterna som vi höll på med var kanske ännu värre.
Ja, kanske.
Just för de här sakerna.
Ja, kanske.
Alltså det finns ju liksom så sjukt mycket bra behandlingar också. Jag måste tipsa om lite bra behandlingar som jag tycker hjälpte jättemycket.
Ja.
Som förmodligen är liksom en av anledningarna till att jag också till slut blev gravid. Såklart att jag redan hade blivit gravid fick missfallet. För då har man liksom satt igång grejer i kroppen. Det gör att det blir lättare att bli gravid.
Ja, så är det ju.
Men också intensiv akupunkturbehandling. Det finns ju också jättemycket fakta bakom att det, liksom, att det hjälper.
Mm.
Olika tillskott som man ska ta, men jag är ju ingen doktor så jag kan inte sitta och säga någonting, men hon sa till mig att D-vitamin var jätteviktigt och då var det väldigt så här, höga doser av D-vitamin.
Ja, just det.
Och jag tar ju fortfarande jättehöga doser av D-vitamin och mår ju mycket bättre än vad jag gjorde förr i tiden liksom.
Det ska man ju göra, det pratar alltså, D-vitamin ska, och framförallt folk i Sverige, alltså nu jag vill inte slå folk på fingrarna heller, men alltså det ska man aldrig göra, men däremot så har jag förstått att D-vitamin är verkligen viktig. Mm. Och du kan nästan aldrig överdosera D-vitamin.
Ja, men jag har ju pratat om det här i veckans bläck också och pratat så otroligt mycket om D-vitamin, att jag tar det och att jag tar väldigt höga doser.
Mm.
Och så har jag ju fått tillbaka en massa kritik från svenska hälsokostmänniskor.
Ja, är det så?
Ja, som har sagt att det kan bli för mycket för levern.
Ja, ja.
Men jag tror att det krävs väldigt mycket för att det ska bli för mycket för levern.
Ja, okay.
Men som sagt, jag är ju ingen läkare, men jag tror att så här, lite D-vitamin tillskott är nog bara bra för de flesta.
Ja.
Inte röka vet vi är bra för de flesta.
Ja, det vet vi verkligen.
Ja, men det finns ju liksom 100 olika saker. Det är också jobbigt, för när man väl är i det där och man ska liksom försöka leva sitt så här ordentliga liv utefter det där, och man ska dricka så lite alkohol och bara, ibland kan man ju också må bra av ett glas vin liksom.
Jag tror definitivt om man försöker bli med barn att det kan vara bra att bli lite full till och med, för att jag kan känna liksom att alltså då, det känns lite som om då slappnar liksom hela skiten av på något sätt.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Men man får inte fördricka för mycket. Det vet jag faktiskt att det är så.
Att det är
inte
det är väldigt tråkigt.
Men det är ju alltså det är jobbigt. Det är ju liksom en resa. Men man får ju liksom... Man får försöka ha hoppet. Och man får försöka liksom göra grejer som man mår bra av under tiden.
Ja.
Det är ju också det som är så jävla jobbigt. Att det är så här, man får inte stressa. Och jag vet ju att jag var liksom i mina absolut så här värsta, stressigaste jobb... produktionen när vi höll på som mest när jag var yngre då liksom. Och man jobbade liksom sent på kvällarna och varje gång så att jag kände så här att fan, allt det här jag gör motarbetar det jag egentligen vill liksom.
Ja, fy.
Men det är svårt, för det är ju så livet ser ut liksom.
Precis,
men,
det är inte
men
så.
Det folk ska vara glada för här i Sverige är ju att man ändå har, jag antar att det är så i alla fall, att man har rätt till, har man liksom, finns det bevisat att man har försökt bli gravid ett år och det inte har blivit någonting, så man vill liksom, så har man väl rätt till en utredning som sen i sin tur då kan, att man kan få göra IVF gratis. För att i USA kostar det ju multum.
Ja, nej men för att jag måste som, de gångerna jag har blivit, alla gånger jag har blivit gravid, då har jag ju varit berusad. Du bara, Alltså förutom
med, jo men det vet alltså, jag, inte men med du är ju en dåre och du har ju liksom
inte med Selma, för Selma var ju som ett företag, alltså det hade tagit så lång tid precis som för dig, så efter ett år var det ju så här, nu jag bara, ingenting ska få komma undan att jag ska skylla på att det var för att vi inte hade sex då, bla bla. Så vi började ju liksom samma dag, alltså typ när jag fortfarande hade mens. Och sen fick han ligga liksom, det var som ett företag. Så fick vi ligga, eller han fick, det var ju mest han som var tvungen att gå för flera gånger om dagen. Och under ägglossning var det ju så här 3-4.
Gud, hur jobbigt kan det vara för dem? Det är det där jobbiga de får göra, att de måste gå och göra den.
Men det var så. Och sen under ägglossning fick han hålla på liksom 4-5 gånger kanske. Och sen slutade jag liksom inte förrän, tjata på honom förrän kanske, du vet, när det var så här dag 21 eller sådär. Och mycket riktigt, Selma kom ju, så att jag menar, så att det hjälpte.
Ja, men nu i efterhand, är det här en månad han minns tillbaka?
Ja, nej, men vi skrattar
minns
ju.
Tillbaka till som dröm.
Nej, han,
som
nej, liksom ja, exakt, drömmånaden. Han borde ju sett det som en drömmånad. Han hade älskat att få ligga så, ja, länge, så ofta nu. Men, ja, men då var det ju liksom bara företag. Det var bara, nu måste det bli gjort. Mm. Och då gick det ju, men det hade, då hade vi hållit på också typ i ett år. Det var liksom precis då som man förmodligen skulle ha gått till läkaren liksom.
Mm. Men då är det också så här, ja, då funkade den lösningen för er där och då.
Ja, ja. Nej, men det,
det beror ju liksom helt, ja, på vad du har för olika.
Ja, men det är
liksom
väl klart. Men sen vad jag menar med att jag har varit berusad har ju varit med att ja, alltså, jag ska inte säga det. Nej, faktum var att jag ljuger också. Jag försöker typ spela tuff. Mm. Oggy var lite samma sak. För Oggy, då var vi i Sydafrika. Och han blev ju till på min födelsedag, tror jag. Och då skulle ju Filip jobba. Var Filip uppe på inspelning? Det var därför vi var där. Och jättetidigt på morgonen, jag tvingade honom liksom då att ligga med mig flera gånger per dag. Eller på, innan han gick på inspelningen. Så han var ju helt knäckt redan innan han kom till inspelningen. Ja. Men sen då, Gösta och Greta, då var jag full i alla fall. Mm. Ja, och det, tacka gudarna för det, för då hade vi ju redan två små. Så att då behöver man ju få sig en bläcka, så att säga, för att klara av. Ja, så var det.
Ja, gud, alltså det är inte lätt. Jag har så mycket, känner så mycket med alla som är där ute och försöker sig på den här,
ja,
resan.
Precis. Och sen så finns det, kan det ju finnas åt andra hållet också, folk som, ja, det kan man ju tycka är klantigt liksom. Det finns ju såklart folk som blir gravida som inte vill bli gravida.
Absolut.
Till och med i våran ålder, så att,
absolut,
säga. Alltså som man måste göra bort och sånt där. Det finns ju någonting. Och då kan, alltså jag har ju en kompis som det har hänt till exempel. Och då är det liksom så här, men gud, hur klantigt kan det vara? Det har till och med hänt 2-3 gånger. Alltså liksom, oh fan, då får man ju liksom, jag har ju till exempel steriliserat mig.
Mm.
Alltså för att jag märkte ju till slut att jag blir ju gravid för enkelt, alltså efter Selma då. Och då, det finns ingen anledning, alltså jag ska inte få fler barn. Så då gjorde jag det med Greta som jag tog ut med kejsarsnitt ju, så då gjorde de det samtidigt. Men, för det måste ju också finnas en sorg med att plötsligt när man har barn göra abort. Det måste finnas någonting värre med det. För jag skulle, det här kanske är personligt och kanske integritetskränkande för de som har gjort det. Men jag skulle tycka att det var jobbigare att göra abort efter att man har fått barn.
Alltså jag skulle tycka att det var så jobbigt.
Jag har inte gjort det, men jag har gjort en abort innan jag blev med barn. Och då tänkte man inte så mycket på vad det betydde. Hur gammal var man? Ja, jag vet inte, 22, 23 kanske. Men... ja, det finns ju en sorg i det. Och sen finns det en sorg i att tänk om man skulle behöva göra det nu när man liksom förstår vad det innebär att vara, att, ja, att kunna bli gravid.
Mm.
För det är ju faktiskt det det är.
Ja, hemskt.
Ja, det här blev ju, ja, vi får hoppas att ni tar oss för sådana som vi är och inte för...
Ja, men nästa vecka kommer vi skratta igen. Men vi garvar ju
upp
det här också.
Nej, men vadå, vi skrattar.
Så
men
här
man får
är
inte
ju
döma.
Livet, det är...
Ja, men man får inte döma folk för mycket heller, för vad, alltså just det här med barn, du, ja, det är ju det du har sagt egentligen.
Nej, men vad fan, alla har ju sin egna verklighet och sitt eget, alltså så här, vi dömer ingen, absolut inte, vi är väl de mest odömande människorna man kan tänka sig.
Ja, det hoppas jag. Men nu måste vi lägga på, för att nu kommer Johan och tar ett glas champagne med honom. Och
jag
Valentino.
Vill också hänga med. Gud,
ja. Nej, men det ska bli lugnt. Jag måste sova, jag är helt slut. Jag har varit så mycket grejer med inskrivningar och allting, men...
Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som thisis40pod, 40pod.
Ooh, det lyckades.
Wow.
Ja, ja. Och jag heter Isabel Manfrini.
Och jag heter Karin Bastin och bloggar på The Way We Play.
Ja.
Ja. Puss. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då.
Hej.
I ditt hus finns en bild på en man vid ett hav. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det är din far. I ditt hus finns ett oinrett rum, ett lugn. Chet Baker sjunger It's always you. Allt är rätt. Mammas färg är blå. Mm. salt eldas där som inte är sant från igår. Imorgon och det som är idag, det rummet älskar jag. Jag fick min mun, mina ord, fick mitt hjärta, mitt röd.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.